Harry Martinsson har skrivit om en tid jag älskar och jag är inte ensam. Om att längta efter den tid som strax är här. Så försvinnande kort, en tid så stark för att hur vi än försöker går den inte att hålla fast, hålla hårt i, hålla kvar. Nej, den lyser och rinner igenom oss. Vi kommer att finnas till mitt i den och sedan förlora den. Tiden som Harry Martinsson skriver fram i dikten Granarna ljusna, som står i diktsamlingen Gräsen i Thule från 1958. En tid i juni står granskogarna salladsljusa. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna. Då doftar av vårlig mjällhet den yttersta grankvisten i kådans ungdom innan den hårdnar till granris, gravris. Ljus är den tid då granen pryder sig själv. Då granen själv står i högtid med ljusa kläder. Granernas tid heter en ny bok. 200 sidor, en litterärt skriven fackbok av en doktor i svampgenetik. En författare som föreläser om skogssjukdomar vid Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen, Mårten Lind.
Tack så mycket.
Din bok satte igång mina tankar och mina känslor kring granen. Ett träd som jag vuxit upp med, firat jul med, varit med avverkat. Ett flitigt förekommande träd är ju granen, både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra romaner och dikter? Ja, du har ju flera exempel på just detta i din bok. Och jag blev klart nyfiken, sugen på mer och vill därför välkomna er alla bästa lyssnare till Lundströms bokradio om granen i svensk skönlitteratur. Det här blir kul. Till min hjälp har jag lyckligt nog två. Vid Mårten Linds sida, ett poetiskt kraftpaket. Poeten, författaren och översättaren Ida Linde. Välkommen.
Tack så mycket.
Det känns speciellt att ha Lind och Linde i studion när vi ska prata gran. Är ni nöjda med era trädnamn?
Ja, jag tycker det är ett bra träd.
Ja, ja, absolut. Alltså Ida Gran hade också varit fint. Men nu är jag som van.
Låt oss börja här i din bok, Mårten Lind. Så tar vi oss ut i skönlitterära granexempel med boken din som frö. Granarnas tid börjar med att det knackar på dörren till din sommarstuga i Norduppland. Det här är en stuga omgiven av tät granskog. Vad är det för man som knackar på?
Ja, han kommer ifrån Skogsstyrelsen, tror jag. Jag kallar honom för uppsyningens man i boken. Jag vet inte exakt vad hans formella titel är, men han berättar att den här skogen ska avverkas inom mycket kort. Och ja, har några praktiska frågor om några speciella träd jag vill ha kvar eller sådär. Men i princip så är det ett väldigt oåterkalleligt beslut, så att säga, som jag inte har så mycket att säga till om, utan det någonting som jag presenteras med, helt enkelt att det här kommer att försvinna.
Ja, det är väldigt dramatiskt start. Alltså det här är, du uppfattar verkligen att det här är inte din skog. Det är inte du som bestämmer över det här. Hur reagerar du på beskedet?
Ja, alltså väldigt kluvet egentligen. Dels med stor oro egentligen, eller osäkerhet. För det här kommer ju liksom att påverka ja, förhållandena radikalt, så att säga. Det kommer ju vara som att flytta huset och släppa den på en helt annan plats egentligen. Det kommer ju inte vara någonting som liknar egentligen hur det var innan, eftersom det var liksom träridå runt om alltihopa. Men sen också en ganska stor, ja, viss förväntan också att det här kommer föra med sig en del positiva saker kanske. Det skulle kunna bli ljust och sådär och mindre mygg och sådana grejer. Men det var egentligen framförallt den här känslan av att det här, får man göra så här? Och det vet jag ju naturligtvis att man får. Det är ju inte mina träd. Men ändå den här känslan liksom av att skogen är ju liksom våran och sådär. Det är liksom alla människor och så. Det tycker jag var ganska, ganska spännande att känna så. Och liksom reflektionerna över det.
Ja. Vad betydde skogen runt stugan? Jag uppfattade som att det var en viktig del av att ni slog er ner där. Eller ville ha den stugan, att här fanns skog.
Ja, jag är inte säker på att vi hade köpt huset om det hade legat på ett kalhygge. Om det inte hade varit den här lite trolska känslan av att komma ut, lämna stan och komma ut i sin ensamhet. Den var ju extremt förstärkt av skogen, samställen och lekplats och allting sånt där.
Ja, det är någon sorts sorgarbetande som startar mitt i en liten förväntan, upplever jag det ändå som. Att herregud, vad ska hända här?
Ja, sorg, men mer osäkerhet och omstörtning.
Mm. Hade du skrivit boken om inte den här mannen hade kommit och knackat på och sagt att
nej,
vi ska avverka?
Nej, det hade jag nog gjort.
Den här omvälvande förändringen blir starten för din bok om granar, om granens historia, granens plats i vår kultur och granens framtid. Du har också läst den här boken, Ida Linde. Vad vill du spontant lyfta fram?
Alltså, det är en bok om skog och om gran. Och den är ju också, det är väldigt dramatiskt att läsa. Det är väldigt mycket drama i skogen. Alltså det finns ju jättemycket att säga. Alltså dels det här med att granen är en nykomling. Det var ju tvungen då att skicka till en massa människor. Det här utdraget i första sidan där. För jag tänkte också, det verkar ju underbart vilket perspektiv man får kring tid om man jobbar med träd.
Mm. Det här måste vi förklara. Alltså nykomling. Hur går det här ihop? Att granen kan vara en nykomling till Sverige. Vi får börja med inlandsisen kanske som för runt 15 000 år sedan började smälta.
Ja, precis. Och då var det tall till att börja med och björk och al och sådär i ett tidigt skede som fanns och så. Och sen så blev det väldigt varmt under flera tusen år. Och då hade vi en väldigt massa lövträd i Sverige. Alm och ek och ask och sådär spred sig långt upp i landet och dominerade. Och sen så blev det kallare igen för ungefär
6000 år sedan.
Ja, precis. Och då börjar liksom granen röra på sig. Och de kommer bort ifrån Ryssland någonstans, Belarus-trakten och sådär. Och då i den köldperioden som börjar där, då kan den ta för sig. Så då sprider den sig först upp i Finland och sen så kommer den över Tornedalen kan man säga, och sen så ner i Sverige.
Alltså det är så suggestivt att läsa om hur de här granfröna kan rulla på isen, möjligtvis från Finland, och klara sig. Det är en väldigt suggestiv bild.
Ja, den har antingen flutit eller studsat på is eller blåst med vinden eller sådär, om det har varit riktigt starkt. Sådär. Men det har nog varit en kombination av olika faktorer. Men den tog sig över havet till Upplandskusten.
Så den når Tornedalen. Efter ytterligare 1000 år finns det i nuvarande Medelpad, skriver du. Vid tiden för Kristi födelse kom de första granarna till Götaland. Det är väldigt roligt. Och under vikingatiden stod granen i höjd med norra Småland. Och när Gustav Vasa tågade in i Stockholm 1523 hade den nått sin nuvarande ungefärliga utbredning längs gränsen till Halland, Skåne och Blekinge. Det här är fakta från din bok. Och ja, det är fakta som blir dikt ibland, det svindlar till, eller hur?
Oh ja.
Mm. I boken beskrivs granen på ett sätt som jag tycker väcker ambivalenta känslor. Den, som att den är medelmåttig och därmed tar sig fram. Men hur kände du, Ida, inför granen som en figur, som en karaktär med personlighetsdrag när du läste Mårten Linds bok?
Ja, men alltså, det var ganska mycket. Jag tror jag tänkte att granen för mig är någon sorts urträd. Det var väl det första träd jag tänkte på. Det här är ett träd. Det är en gran. Jag växte upp i Västerbotten. Min mamma däremot växte upp i södra Sverige. Och hon var alltid så, nej, nej, bok. Det är bokskogen som är den riktiga skogen. Och det skriver ju du också så himla fint när du beskriver bokskogen som naturens katedral. Och det är den ju. Men om man nu har granen som urperson så går det liksom inte att komma ifrån. Men alltså, som så suggestiv karaktär i den här boken så kan man ju bli liksom lite börja ömma för granen ganska mycket. Särskilt när de är så stressade i den här boken. Det är torrt och då behöver de dricka vatten. Jag tycker man får så här bilden av kanske... Jag tänkte dels på de här grå männen i Momo eller Kampen om tiden. Alltså någon sorts herrar med någon sorts portfölj. Nu är det kämpigt här. Och jag tror att jag ömmade mer för granen.
Ja, vad spännande. Det är ju annars lite tvärt emot vilken roll den har fått spela ganska, ganska ofta i historien. För det här sättet som den liksom växer på, det har snarast liksom... ibland sett som ganska lömskt, att den växt kommer upp i skuggan liksom, och smyger sig på och liksom beter sig inte riktigt hederligt, för den beter sig inte som vanliga träd liksom. Den tar sig fram i liksom lite löndom så där, och sen när de andra träden försvinner så finns det bara den kvar och så där. Så då, den har varit haft ganska dåligt rykte. Det är ganska skönt att höra att den har passat bara försvarare.
Ja, jag blir lite rädd för den, alltså just att den är så där, att dess största styrka är skuggtåligheten och att den kan växa nästan hur mörkt den är, där du skriver att om det är mörkt växer den oerhört långsamt, men den växer, den bidar sin tid. En gran på en meter som ständigt stått i skuggan av större träd kan vara 100 år gammal och hård. Granens strategi lyder: jag kan växa där du är, men du kan inte växa där jag är.
Ja, det är så.
Men också så tålmodigt.
Ja, precis.
Stå exakt. Här och vänta, ja, precis. Och vänta.
Precis, det kallas för stampgranar, de här som står och stampar och bara väntar och väntar och väntar på att liksom tiden ska vara mogen, och då slår de till liksom.
Ja, nu är det dags att få höra granen kläs i ord här, tycker jag, i svenska dikter och romaner. Vi har tagit ett helt personligt urval. Det här blir inget heltäckande, och bästa lyssnare, ni kommer kanske att sakna er egen favorit, och då går det jättebra att skicka in den till bokradio@sr.se. Vad har du med dig, Mårten?
Nej, men jag vill läsa en dikt som jag har med i boken där, faktiskt. Och den är väl ganska... jag vet inte hur du kände det, men för mig så är det min favoritdikt av Tranströmer. Och den heter Gläntan, tror jag. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas askgrå skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna. Den några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder skugga som ruvar på skugga. Kärret som växer.
Tack, Thomas Tranströmer där.
Den nämner ju inte gran, men det är ändå helt uppenbart att det är gran det handlar om. Liksom. Skugga som ruvar på skugga. Kärret som växer, blötan.
Ja, det är ju, står mitt i, kan man säga, den svenska lyriken, eller hur? Vad har du i den här?
Men jag försökte tänka om det skulle finnas något som var lite mer samtida, tänkte jag. Så finns granarna i den samtida lyriken.
Mm.
Och då hittade jag till exempel Pernilla Berglund, som också kommer från Västerbotten. Och i boken Fälla från 2015 skriver hon så här: i förväg, du för granruskor åt sidan, släpper dem bakom, en annan talan förs fram, en vril på stammen, hugger av den och bär den hem. Och sen fortsätter den. Men jag är liksom så tagen av det här, alltså... det där med att föra granruskorna åt sidan, jag tycker man känner så. Och att komma så otroligt nära, alltså det är en enorm intensitet. Och där en annan talan förs fram.
Just det. Tranströmer kanske står han lite mer på håll och tittar på de här träden, som en grupp mer, eller?
Ja, precis. Det gör han. Och det där är ju... intressant. Granarna som grupp och granarna som pluralitet. Både i Tranström och även andras diktning, Martinsson och sådär också, så det är sällan en individ. Liksom. Det är gransubstansen man är i, liksom, det är granskogen, det är den här mängden.
Men Pernilla Berglund gick rakt in, långt in, till en enda granindivid. Jag tycker att de är ganska ensamma i dikterna och texterna, fast de är i grupp.
Det är liksom, det är ett speciellt träd, för man kommer inte nära det liksom. Du kommer aldrig fram till en granstam. Du kan inte klättra en gran, du kan inte krama en gran, du kan bara liksom vara på lite på håll så där. Och man ser ingenting i en granskog, utan det är liksom, det är som att du skrev att du måste böja undan. Det är väldigt typiskt granskog. Du behöver, så är du inte någon annan skog. Då kan du gå bland stammarna snällt, men en granskog måste titta, finns det bakom nästan. Där sikten är liksom bara några meter när man går in ibland. Det tycker jag, det är typiskt granstämning liksom.
Men är det Aspenström som skriver att den är fotsida?
Ja, fotsid.
Det är ju också, men det är en väldigt vacker bild, tänker jag, av det där.
Ja.
Som att det är en balklänning liksom. Ja, som de snurrar runt.
Ja, ja, precis. Det kan man tänka sig också. Mm.
Jag tycker det här ordet gransubstans.
Ja,
var helt fantastiskt som fläckte ur det här.
Alltså. Ja, men jag tycker det är egentligen Harry Martinsson som, han säger inte så, men han säger i hans dikt Granskogsfolk som kanske allra mest fångar den här stämningen, så den avslutar med den ande som brusar inom oss, vår ande av gran. Det är inte granar, utan det är av gran. Det är som någon sorts ting som bara svävar omkring oss.
Alltså, den är fantastisk. Jag tycker när man tittar lite med de här granögonen plötsligt på vår litteratur, så ser man väl ändå att Harry Martinsson är lite av en mästare här. Alltså, om man tittar bakåt. Eller hur?
Ja, för mig är det absolut så. Det är den klart största skatten till den här känslan.
Vi kan ju försöka få med den här som du refererar till ur diktsamlingen Tuvor från 1973. Lite grann jag kan läsa. Vad vore vår värld utan granar, skriver herr Martinsson. Utan massa ved, julgran och gravens ris. Vad vore den utan det skydd som granen ger? Och utan de skuggande sagor som bara kan berättas av granar. Vi uppsöker gläntornas ljus och bor till en del i städer, där vi får för oss att vi är oss själva. Ändå är vi vad vi är, ett granskogsfolk, och med gran ska vi myllas. Ja, man kan läsa vidare där, men vi kan sluta där.
Det är ju som en granens nationalsång. Liksom.
Ja, precis. Men vad har vi för eget förhållande till granen och skogsförhållande?
Alltså, jag får nog säga ändå, alltså mitt granförhållande är nog också Sara Lidman. Det går inte att komma ifrån. Läsa Sara Lidman har också format mig, och därför det hon har sagt om granen har jag också tagit till mig.
Men berätta, för här är ju, hon har ett alldeles speciellt förhållande till granen.
Det finns en sorts klippbok som kom ut 1988 och hette Och trädet svarade. Där Sara Lidman skriver om en händelse när hon var bara en väldigt, väldigt liten flicka och blir liksom betagen av en gran. Och då skriver hon så här. Ju längre jag stod där, desto mer visste granen. Desto mer var han villig att inviga mig i. Det fanns ögonblick när jag anade att granen visste det hela. Vad alltihopet handlade om. Att det fanns en fråga som i sig rymde svaret. Men det var utan ord. Och det var hemligt. Och trots att denna yttersta kännedom var lockande, var det detta villkor jag skyggade för. Ordlösheten. Jag hade att välja mellan granens samvett. Att låta mig förträdas. Eller att lära mig alfabetet. Och bli som folk.
Ja, tack. Ja, ska jag förklara lite grann alltså vad det handlar om?
Men jag tänker att så, hos Sara Lidman finns det liksom en skillnad mellan samvete och samvett, som är hennes då eget påhittade ord. Och det samvett handlar mycket mer om det hela. Alltså hur allting hänger samman. Och det tänker jag att det är det. När hon står vid granen är det ju känslan av att granen har koll på hur det hela hänger ihop. Jag menar också hur granen hänger ihop med allting runt om granen.
Vad tänker du om det här?
Ja, det knyter jag an ganska mycket till det som jag pratar om lite senare i boken om våran plats i naturen och människans samspel med naturen och att inte se oss som naturens herrar utan som en organism bland andra i en del av ett större sammanhang, en större gemenskap.
Ja, jag kan säga att jag är uppvuxen med att vi hade en liten skog. Så när min pappa dog så var det naturligt att begrava honom i en kista av furu. För att det var som att hur mycket arbetsförmedlare han än blev så kom hans riktiga jag fram när han gallrade i skogen. Och sen när jag flyttade ner till Stockholm från Norrbotten, då insåg han hur mycket en gran kostar att köpa till jul här i Stockholms innerstad. Och han sa aldrig, man köper inte en gran, du gör inte det. Så att han tog handsågen och två plastsäckar. Han tog med mig då till flygplatsen i Luleå, jag var uppe och hälsade på. Jag hade granen i påse och pappa lyckades charma den här kvinnan i incheckningsdisken. Så passet jag fick checka in en gran. Och när den kom ut på bandet på Arlanda så hade den slitit sig. Så att, den låg med fri topp först ut bland bagaget. Och det var ett litet helvete att få hem den med bussen. Men den stod, den levde och pappa ringde under en period oftare än vanligt med samma fråga. Har du gett en socker? Ja, julgranen hörni. Hur gör ni vid julen? För det här är ju det enda träd vi besjunger. Vi dansar likt en urkult runt detta träd och beter oss. Köper ni gran? Tar du in gran, Ida?
Nej, jag har en liten plastgran. Det kan ju också bero på att jag bor inte så stort. Men det finns en underbar person som jag inte vet vem det är. Men jag är varje dag i en skog med min hund. Och då vid juletid så är det någon person som går ut och hänger några julgranskulor i en gran ute i naturreservatet. Och det tycker jag är ju en underbar sak, att man liksom går där och så plötsligt så glimmar det till lite.
Ja, men så vackert. Mm. Så du har din julgran där ute?
Ja, som någon annan tar hand om, dessutom.
Ja. Vad säger du?
Några jular så kom det hem en gran på mystiska sätt, men det sen där så har jag gått och åkt in och handlat granarna istället i byn.
Men du vill ha en gran inne till jul?
Ja, jag är ju traditionalist så där, så att det så blir det ju.
Jo, det är också så att det kan vara så där att eftersom man kan vika undan grenarna som ni var inne på, så kan man ju också faktiskt krypa in där inne innanför. Har ni gjort det någon gång? Suttit under en sån här jättegran?
Jag minns ifrån en mulle, eller om det var en mulle var det nog, tror jag, när jag var 7 eller någonting sånt där, så hade vi någon sorts sån här kojaktigt under det som man satt och fikade i efter avslutad mulleverksamhet. Men i vuxen ålder så har jag svårt att, det känns ganska små de här tältutrymmena.
Ja. Nej, men jag har också som liten ålat mig in under granen av ren och skär nyfikenhet såklart, för att försöka se vad det är som gömmer sig där inne.
Ja, men för att vi har en granskildrare av rang som vi inte tycker vi ska missa, Kerstin Ekman. Hon har skrivit om granen på många olika sätt. Men i romanen Guds barmhärtighet från 1999 förvandlas granen till en kärleksplats. Har ni hunnit läsa den här boken ännu? Men då har ni det här framför er. Det här är bara en scen. Så att, för det finns då, när bokens Hillevi Klarin och Halvorsen är ute och kör med häst, börjar det förstås regna och de tvingas söka skydd under den största gran som Hillevi någonsin har sett. Och den nedersta kransen av grangrenar är som en stor klocka eller en vid, fransad och släpande kjol, skriver Kerstin Ekman. Och de slår sig ner under den här täta kjolen av grenar på en rödbrun matta av gamla bär. De äter korvmacka och dricker kaffe. Och sen lägger Halvorsen sin mun mot Hillevis hals. Det här har ju varit på gång, det har funnits en laddning. Och nu är de äntligen för sig själva. En vild glädje i kroppen tar över hennes existens. Och i skydd från regnet och världen och allas blickar får de till det under granen. Och så efteråt så regnar det ännu. Och de ligger och lyssnar och hans kavaj får räcka som täcke åt dem båda. Och regnet susar som förut, står det. Och de blir kvar där under länge. Det hör till livets goda att då och då få en överraskning. Mm. Och idag är det din tur, Mårten Lind, att få något som du kanske inte väntade dig när du klev upp i morse.
Ja.
Mm. Du behöver inte vara rädd, det är en snäll sak. Du får säga vad det är för något.
Nu kände jag att du gjorde en stor sak av det här. Men jag tyckte att det här var en otroligt inspirerande bok. Och det var så mycket som jag... det fick mig att tänka på så mycket. Så jag skrev en dikt.
Oj.
Det är kanske också bara du som kommer förstå allt. Men jag tror att det kanske finns något också för de icke-kunniga.
Vi ska se hur vi hänger med här nu.
Okej. Okay. Jag är Kalhygge nu, heter den. Katastrofen har varit här och vänt. Jag är kalhygge nu, med grå streck under ögonen. Snart, kanske redan imorgon, kommer mossorna och lavarna. Förhoppningsvis får jag flera år, när allt ska växa nytt och yrvaket. En trana som vadar i kärret, medan brunbrända rådjur drar förbi. Inte kommer jag sakna granen då. Det är bara ikväll som min rygg skulle varit det stam och min blick ett barr, anpassningsbar från den soliga gläntans ljus till den djupa skuggans.
Oj, fick jag lite så. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt fint.
Fick du lite gåshud?
Ja, jag fick lite gåshud. Eller ganska mycket.
Åh, tack. En nyskriven dikt av Ida Linde efter läsningen av Mårten Linds bok Granarnas tid. Nu kanske det är svårt om du satt och rös här och så. Hann du uppfatta någonting i dikten som du fäste dig vid? Lite svår fråga kanske på en gång.
Nej, men just det här... inte kommer jag sakna granen då, det är bara ikväll. Det tyckte jag var väldigt, fånga väldigt väl vad jag själv upplevde efter den här historien.
Så. Just det, kalhygget, katastrofen har varit här och vänt, skriver Ida. Alltså, ja, vad kommer efter katastrofen? Och vilket slag den må vara, inre eller yttre. Hur, kan du berätta lite hur du...
Ja, men dels kanske att det är väldigt vackert beskrivet i den här boken vad som händer när något har blivit ett kalhygge. Alltså det är så lätt om man hör ordet kalhygge att det låter som att det är ett statiskt tillstånd. Nu är det kalhygge, punkt. Och så är det som att det bara börjar myllra och hända saker, vilket jag tänkte var så just det. Så är det ju faktiskt också som människa väldigt ofta, till exempel vid förlust. Det tar inte bort att förlusten är fruktansvärd. Men det händer också saker efteråt som kan börja mildra och växa. Sen tänkte jag nog också att det var väldigt fint det här med barren som kunde på något vis anpassa sig.
Ja, precis. Det finns liksom olika sorter som de som är... för att växa i i skugga och de som är förväxlade i ljus, så att säga. Så att kan liksom växla upp eller växla ner beroende på tempot i granlivet för stunden. Liksom.
Ja, och det tänkte jag. Det kanske man håller på med, mer eller mindre. Men man vill gärna, i vissa ögonblick skulle man gärna ha mer barrkapacitet i sig.
Ja, men vad betyder det här? Alltså att då, i vissa lägen i livet så kan man på något sätt, får man anpassa sin barrighet.
eller att ens barrighet får anpassas efter det ljus som kommer, kanske.
Om våren tiger granarna. Dem rör ej västan eller fågelsång. Mitt ibland saligt ljusa björkars sus står det och tiger eller mumlar dovt om födslovåndors dumma kval och alltings flyktighet. Beständigt är blott barr. Men ack, ett sådant dumt förakt, en sådan klumpigt omklädd avundsjuka. De har ju inga löv som vill brista i jubel mot den unga solen. Inte en enda gren med blåa knoppar som kunde vagga för en västvind. De vet ju inte vad det är att känna en fågel tyst slå ned och ordna sina fjädrar. De är det fattigaste träd som finns. De har ju inget annat än sig själv.
Men för att det som händer här är ju då, alltså, nu tycker jag vi ska prata om det här, för det som händer är att den här mannen kommer, säger till dig att här ska det avverkas, ja, så sker ju det helt enkelt.
Ja.
Och hur ser det ut då efteråt?
Vi är ju där under hela tiden det händer egentligen, så vi följer liksom det här dramat från första paket egentligen, sitter och tittar på liksom från dag till dag hur de här maskinerna arbetar sig framåt och sådär. Dels så tycker jag att den här, som jag kallar för uppsyningsmannen som gör det här arbetet, han har visat en väldigt stor omsorg om det som oss, men även det finns några få hus längs den här vägen och de också har avverkats runt. Och runt alla dem så har det liksom sparats en hel del träd, sådär, mejslats ut en ny tillvaro ur den här gamla skogen som har gjorts med ganska stor känsla, liksom, både av såklart en massa ekologiska hänsyn, men även rent estetiska och mänskliga. Liksom, att det här ska vara det bor folk här som ska tycka att det här är fortfarande en fin plats. Vilket det verkligen gjorde. Så det, när jag sitter på altanen eller på tomten nu och tittar så upplever jag egentligen inte att jag sitter på ett kalhygge, för jag ser en massa träd och hör en massa träd och sådär. Även om det är en kolossal massa träd som har försvunnit.
Mm. Den katastrofen som i Idas dikt var där och vände. Det blev väl ändå någon form av kalhygge?
Ja, absolut. Ja. Definitivt. Alltså, vi har väl alla åkt förbi ett kalhygge som verkligen ser ut som ett månlandskap eller som någon har släppt en bomb någonstans. Och så kan det ibland ligga ett ensamt hus där ute och man verkligen känner att hur kul blev det där? Men så blev det inte för oss. Det är fortfarande en rent estetiskt trevlig plats och på många sätt finare än förut och på andra sätt inte, det beroende på vilka glasögon man har på sig för stunden. Liksom. Det är ju ett kalhygge, men det finns skönhet i det också. Det kommer upp massa tuffsigt grejer. Nu har det gått 3,5 år sedan det där hände. Det kommer upp en massa sly, det kommer upp en massa mjukt gräs och sådär. Och det, på håll så mycket som ser ut som ett, nästan som en betesmark nästan, liksom, för det är så mycket undervegetation som kommer och sådär. Det här som du skriver att inte kommer jag sakna granar då, så blir det liksom. Det kommer en ny tid, så att säga. När det är omedelbara stunden, då är det ju ganska sårigt och man ser liksom spåren efter larvfötterna i marken och det har körts upp. Och det kanske ser lite härjat ut förstås, men det är väldigt kortvarigt. Och nu är den, ja, man ser saker. Jag kan sitta och se rådjur som betar långt där borta. Och jag kan se tranor som vandrar i dem och sådär.
Men det är ju väldigt fint. Eller du är inne på det, tänker jag, i boken som har med kanske vår så en moraluppfattning om att så naturen har rätt? Och så här, vad skulle det vara som har rätt till sin plats i slutändan? Och jag tror att du skriver så, det finns bara process.
Mm.
För att få med bilden, hur ser det ut runt stugan? Vad är det för träd kvar? Väldigt mycket av granskogen tentäta, den är väl borta helt enkelt?
Ja, det finns en liten ridå av granar norr om gran och lite björk. Och sen har det sparats en ganska stor dunga asp som rasslar, som man hör den när man sitter på altanen. Det är väldigt sådär fint. Och sen står det ett antal dungar av tallar lite varstans på hygget. Och sen så står det en hel del ädelträd, som är en hel del, men det som fanns av ädelträd som var sparat. Och det stod liksom längs med vägen. Och det är liksom ganska många som ger liksom lite allékänsla nästan när man åker längs det där, för att det är liksom, de upplevde man inte alls att de fanns förut, men nu så är det när det är bara de som finns där som står lite ensamt majestät. Så.
Har din fru hittat svamp?
Ja, det, precis. Det var ju en annan stor oro från henne då. Det här.
Trauma.
Ja, det är ganska orolig när man läser.
Ja, precis. Alltså, det är inte så långt att gå till de nya svampställena. Ja, även om ett kalhygge kan upplevas som stort när man ser det, så är det ju i regel inte så många hundra meter att gå för att komma ut på andra sidan.
Men det här är en så rolig vändning, oväntad vändning i boken. Att det finns ändå en analkande katastrof som du också benämner i din dikt, Ida Linde. Och sen så inser man att där sitter ni på slutet med fler soltimmar, ljusare kvällar. Ni har en sommarvind och det ser ut som någon sorts ganska trevligt landskap. Det här är som så här dröm för de som vill gå in och hugga ner det mesta. Det var en väldigt oväntad vändning.
Ja, jag är lite överraskad själv också, måste jag väl säga. Jag saknar inte det som var. Jag saknar inte att solen gick ner klockan 6 varje kväll. Eller att det var vindstilla och skogsmyg och sånt där. Det saknar jag inte. Men även så som det faktiskt ser ut, så tycker jag att det faktiskt är en, på sitt sätt en vacker plats.
Men du nämnde ordet process här, Ida Linde, och det var ju lite grann det som boken kanske slutar i. Du funderar på hur det kommer att se ut om ett decennium runt huset när du och din fru sitter på altanen. Vad kommer ni att se runt stugan på ålderns höst?
Ja, alltså det kommer ju bli sämre och sämre. Nu är det ju jätteljust och sådär, men den här nya skogen kommer ju växa upp på en ung skog i produktionsskog. Den är ju inte sådär jättetrevlig, den blir väldigt tät och växer ganska snabbt. Så de kommande 10 åren så kommer det vara ganska ljust och fint. Liksom. Sen så kommer den där väggen att skjuta upp om sådär 2 decennier eller 3 decennier. Och sen är den är ganska tätt runt omkring förmodligen.
Och sen väntar en ny kanske renrakning då?
Ja, den kommer inte vi uppleva.
Ja. Vad tänker du om det här när du hör det här, Ida?
Alltså jag tror jag tänkte när jag läste boken att det är väldigt mycket drama i skogen.
Ja, verkligen.
Ja, men som du säger, det är också, jag menar, det blir också en dramaturgi i boken. Mm. Att man följer med på de här. Man tänker nu ska det hända något hemskt och så händer det och sen får man vara med om det här och sen så anar man ju det som du nu berättar. Att det kommer, jag menar, det är inte en historia utan att den är i utsträckt tid.
Mm.
Mm. Det börjar närma sig slutet för oss, men är det någonting vi måste få med här, känner ni, när det gäller det här med granen i litteraturen? Någon rad eller någon tanke, eller så är ordet fritt?
Nej, men en sak som vi har berört lite grann men inte pratat så mycket om, det är det här hur granen symboliserar vildmarken. Man planterar väldigt sällan gran som stadsträd eller så här längs med gator i stan. Den delar liksom inte med sig av någon skugga, så den kan man inte ha som ett så här svalkande stadsträdsinslag. Man kan ha den i stadsparken möjligen, men även där blir lite konstigt. Man kan inte ha den i trädgården heller riktigt, utan den hör liksom hemma i vildmarken och i skogen. Så där. Jag tyckte jag skulle kunna läsa en snabbis av Harry Martinsson om just hur granen beter sig ute i det vilda.
Det vill vi ha.
Den mörka församlingen av granar ordnar sig kring kärnen som ännu har månens runda bild, på gammalt sätt bevarad. Likt en oblat gungar månen ut på buktad spegel och alla undfår den. Granarnas församling har där sin nattvard bakom bygdens rygg och långt från människans land.
Åh, där fick den en nästan religiös, ja, lite högre innebörd.
De hade sin egen lilla sakrala öppning där runt kärnan.
För annars får inte granen får aldrig vara världsträd eller himmelsträd. Det skriver här om att det finns en väldigt strikt hierarki. Nu heter ju ni Lind och Linde och ni tillhör då den här mera lite finare. Det är oftast lövträd som får ha den här mer centrala rollen i olika såna här myter. Ekar, askar, almar. Inte ens här i norra Europa, skriver du. Hos granskogsfolket är de här utvalda träden någonsin granar. Varför inte det?
Jag tänker att för mig så har det att göra med den här... Alltså jag har någon liten spaning där om att eventuellt skulle kunna höra om att när de här berättelserna kanske av bronsålders folk börjar skapa, så kanske vi inte hade så mycket gran som man kunde se ens, eftersom den kanske var på väg ner då, förbi Sundsvall eller någonting, om man inte hade riktigt den erfarenhet av det, men det är lite en egen spaning. Alltså, om man googlar gran i konsten eller någonting sånt här, och tittar på bilder på tavlor, då är det väldigt sällan en ensam gran, utan då är det den här väggen av gran och den här väggen av bär och stammar och skog. Men om man googlar ek i konsten, då är det alltid en ek mitt i bilden, supercentrerad. Och den heter säkert någonting också, nästan en egen person. Den kan ha ögon och näsa och såna här händer, armar. Men granen är inte så, utan den är många. Ja. Vart den börjar och slutar är liksom inte, det får vara lite hemligt. Liksom. Vi ser den inte riktigt, för den har kläderna, skymmer stammen och sådär. Och som du sa i början, att man måste föra undan grenarna för att komma fram. Då är den inte, då blir den inte enskilda individer som jag tror krävs för att det ska bli den här mytologiska, liksom att den granen är helig eller den är magisk på något sätt.
Ja, det blir mer massan.
Men det är också sympatiskt. Alltså jag menar, det är ju sympatiskt att de är ett kollektiv. Mm. Särskilt också, för ett tag när jag läste din bok så tänkte jag också så, när du skriver liksom om skogen i stort, att så... Gud, nästan att man börjar tänka på skogen som en så mamma med utmattningssyndrom. Mm. Så här, ja, jag ska fixa pengar till er och sen så, ja, men för dig ska jag vara så vacker. Och så, ja, ta in mig, pynta upp mig. Samtidigt så, åh, jag ska vara habitat för alla de här olika. Och nej, behövde du det här? Alltså man blev ju typ så, åh herregud, stackars skogen.
Japp.
Och då är det ju skönt att tänka så här, men det är i alla fall inte en ensam morsa, utan de är många.
Ja, det är skönt.
Ja, vad fint beskrivet. Ja, exakt så. Det är ju alltså den här listan på saker som skogen ska lösa åt oss, den är ju jättelång.
Ja. Ida Linde och Mårten Lind med boken Granarnas tid. Tack som kom.
Tack så mycket.
Snart står granskogarna salladsljusa, som Harry Martinsson skrev. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Och dikten ni hörde ur radions arkiv var det Gunnel Broström som läste. Den heter Om våren tiger granarna och är skriven av Bengt Anderberg. Dikten är publicerad i Bengt Anderbergs diktsamling Fåglar från 1946. Och inspelningen var från 1967. Hör av er, hörni. Skicka in era granfavoritdikter. Jag tycker inte att jag har fått nog. Vår mejladress är bokradio@sr.se. Idag, hörni, går vi ut på gransus. Vi slutar i ljudet av låg, gles granskog i hård, byig vind.